Sköna maj, välkommen till vårt poddrum igen och välkomna till avsnitt 152 av Offside Podcast. Anders, 2 maj 2017 betyder att man ska deklarera idag. Har du deklarerat?
Nej, jag ska göra det ikväll.
Du är en sån som hänger på låset.
Ja, jag har ju lite, jag ska inte säga att jag har en stor aktieportfölj, men jag har några aktier. Och det är det man ska hämta hem såna här komplicerade bilagor och fixa lite med och räkna ut schablonbelopp och sådär. Och jag tänker ju på, det finns ju rätt många, gissningsvis många fotbollsspelare här i Allsvenskan som har varit ute och rört sig det senaste året. Man har kanske lite skatteuppgifter från andra länder och sådär. Mm. Det är många som kanske eventuellt skulle kunna påverka sina prestationer, som ikväll hade spelats i allsvenska matcher.
Just det, jag kan, överhuvudtaget så känns fotbollsspelare som en yrkesgrupp som funderar ganska mycket på skatter. Mm. Mer än vad man själv gör kanske.
Ja, jag minns ju. Jag tror att jag sa detta exakt för ett år sedan när vi spelade in förra gången, eller var det 2 år sedan. Just den här dagen när deklarationen ska in. Jag minns ju väl när jag porträtterade Teddy Lucic, som vi pratade om här förra veckan, med hans läsburk och så.
Ja.
När jag porträtterade honom, då var det just som denna kvällen då han spelade i Borås då för sitt Elfsborg, och han berättade för mig att i andra halvlek så tänkte han inte så mycket på matchen när han sprang runt där på konstgräset, utan det var ju deklarationen som skulle in på det. Fan, har ju allting. Så kom han hem och så var det liksom lite NHL-hockey. Han satt sig i soffan.
Vill man ändå se lite?
Vill man kolla lite så här, nu måste jag deklarera. Så satt han sig vid datorn vid 2 timmar på natten, och det innebar nog att den kom in då för sent,
ja,
eventuellt.
Men inkom den.
Ja.
Jag tänker på minst ett gammalt möte mellan Djurgården och IFK Göteborg på Stockholms stadion, och det måste varit i svallvågorna av skattehärvan i IFK Göteborg.
Mm.
Ja, med Mats Persson och Bengt Hals och Peter Ije och grabbarna. Där Djurgårdens fans till den Alla heter Glenn i Göteborg-melodin. Nej, det var det inte alls det. Jo, de hånade dem på flera sätt för den. Till Alla som heter Glenn sjöng de nog ingen pröjsaskatt i Göteborg. Och då minns jag att Blåvitt fansen var rätt kreativa och hade ett självdistans och svarade då: alla jobbar svart i Göteborg. Men de sjöng också den här: dags att deklarera. Det är dags att deklarera. Hånfullt på ett bra sätt.
Ja, det får man säga.
Mm, jag har deklarerat, det var bara ett sms bort. En av anledningarna till att jag inte har aktier. Men du, Anders, var på party, förstod jag. I Alingsås.
Jajamän. Absolut. Jag var på 40-årsfest i Alingsås och hamnade vid ett bord där det var en kvinna jämte mig, frisör från Alingsås, som var lite äldre än jag. Och hon frågade mig vad jag jobbade med. Jag sa att jag var journalist. Sportjournalist.
Får jag fråga, sa du det direkt att du var sportjournalist? Ibland hoppas man ju på att bara komma undan och säga journalist.
Var journalist. Vi har ju pratat om det här många gånger. Mm. Att man vill helst inte fastna i det där facket.
Bara så du var tydlig då? Mm.
Ja, det slutade med att jag var tvungen att säga att jag var sportjournalist och sen fotbollsjournalist. Och direkt så var hon så att hon sa att hon hatade fotboll.
Mm.
Så frågade jag varför. Det är bara huliganer och det är bara bråk och det är bara hat och sådana här saker. Då blev man ju så, i många gånger så försöker man kanske ta ner, ofta hamnar man i situationer då där det är många fotbollsintresserade, då tar man ner sig själv liksom, fotboll är inte så, det är märkvärdigt så. I det här fallet så blev det ju, jag blev ju liksom en försvarsadvokat för fotbollen.
Ja.
Gick in i den och sa, jag vet inte var du har läst det här någonstans, eller har du varit på någon fotbollsmatch? Det är verkligen, verkligen, verkligen en liten del och sådär. Jag känner inte igen mig själv.
Ja.
Men så snackade vi om det rätt mycket och så. Och sen senare under kvällen så var det en quiz då, en musikquiz där det var relaterade frågor till varje år då. Så kom fram till 2010 så ställde sig Henrik, som var en av de här som fyllde 40, upp i micken. Det var ju ändå 70 pers där. Och tittade på mig. Ja, här har vi en fråga som Anders Bengtsson, chefaktör på Offside, kan med, även i sömnen. Och så tänkte jag, shit, vad är det nu detta?
Lite nervös då.
Ja, och så kommer den. Ja, vilka länder möttes i VM-finalen 2010?
Just, det är inte riktigt din typ av fråga.
Nej, det ska man ju veta. Alltså. Det låter ju så sjukt om man inte kan det. Och jag kände, vad shit, alltså, nu ställs jag här på pottkanten.
Kunde du spela, ni var ett lag eller?
Vi var ett lag.
Du kunde inte spela lite cool, räkna med att här kan någon annan kan ta
det. Jag försökte så, hoppades att någon skulle vara snabb där och bara säga. vad det var då. Ja. Men det var ingen som gjorde det. Och jag sa,
folk gav dig pennan.
Ja, och jag köpte mig lite tid genom att säga så. Ge mig bara, jag vill inte sumpa det. Det är pinsamt för mig. Jag måste bara sätta den här. Och jag började direkt så tänka, Tyskland, de var ju bra det här ett tag. Sen så slog jag mig att det var Spanien.
Jag är intresserad av hur du försökte vinna dig tid. Körde du liksom att, ja, det var ju första gången ett VM gick i Afrika.
Jag sa ju det.
Många var kallade.
Blomfontän spelade mig. Ja. Det var så jag sträckte mig till vinflaskan. Oh, vad gott detta vinet var. Så, vill du ha lite på det? Ja. Sen så kom jag fram då till att det var Spanien. Och kände liksom, jag var helt kallsvett. Jag tänkte att detta blir pinsamt. Framförallt eftersom jag haft den här diskussionen med den här frisören för Alingsås tidigare. Där försvaret fotbollen. Och så plötsligt, så resten av kvällen hade jag varit den här idioten som jobbar på en fotboll. Är lite som så kanske Kramer i Seinfeld. Eller som George. Så där. Man är helt värdelös på det man gör, men man låtsas som att ingen tar reda på det.
Fake it till you make it.
Men så kom jag på sen att det var Holland. Ja. Spanien-Holland. Ja. Och när jag väl kom på det så kom jag på också att fan, det var ju match som kom till förlängning. Iniesta avgjorde 116 minuten. Då kom ju allting upp för mig. Men jag är ju värdelös på de här sakerna.
Drog du upp det resten du kom på för att liksom kompensera lite för att det tog lite tid?
Ja, sen blev jag riktigt douche som satt där och briljerade.
Ja, man känner ju igen det där. Ofta är det ju svårt när folk har en åsikt som inte vet någonting. Mm. Det passar man sig själv, men då kan man nästan bli lite ställd så. Min svärfar kan ju lite grann om fotboll på en nivå som gör att det kan vara trevligt att prata, men en del av hans vänner kan ju inte det. Och han hade då en vän på besök när jag var där. Det här är liksom konstiga behovet en del kan ha, vilja prata om någonting som de ändå inte är dugg intresserade av. Och ändå ha teorier om det. Ja. Han hade då så här, funderat väldigt mycket på det och har ju kommit fram till att det finns ju inget annat nu än att ta bort den här offsiden.
Ja, just det.
Så. Ja, men då vet man inte vad man ska svara.
Nej, men det var ju precis så som den här frisören från Alingsås var. Hon var ju precis så på det sättet. Hon hade väldigt förutfattade meningar om hur män fungerar och hur fotbollen är i största allmänhet och hur fotbollssupporter är och så. Mm. Och då kände jag att jag var tvungen ändå att gå in och prata lite om de här sakerna och så.
Ja.
Men man kan ju känna ibland när man möter den här typen av personer som inte har någon som helst koll, inga egna erfarenheter. De har läst då eventuellt, har hon läst de här brandtalen från de som tror att fotbollssupporter har med sig handgranater in på läktar och sådana här saker. De läser det och det befäster deras bild av hur det är lite grann. Och det är ju man kan ju inte vinna det där. För att jag kände även om jag argumenterade för och tog fram lite exempel. Jag pratade mycket så här med fotbollssupporter, du vet, med flyktingkatastrofen hösten 2015. Det var liksom fotbollssupporter nästan den största kraften i Sverige då. Bara
Nej, ingen rök utan inte. Eld, tänker nej. Många exakt. Kanske. Hon skulle ju varit med i nästa dag då, när du, eller var det för två dagar senare när du fick se Liverpools Emre Can, var det väl, va?
Ja,
drömmåla,
ja.
Får man väl säga. Va? Ja. Du skrev att det var det snyggaste mål du hade sett.
Ja, jag skrev så här, snyggare än så blir inte ett mål.
Ja, okej, okay, nästan. Kan du, om någon har missat, vilket, för jag tror vi hade en diskussion i något avsnitt för ganska länge sedan.
Att, om snygga mål.
Ja, men det var typ så där, vilket drömmål är du?
Mm.
För det där kan ju vara, alla kan ju se om ett mål är snyggt, men en del typer av mål ligger ju närmare hjärtat på en.
Mm.
Vad var det för mål han gjorde?
Det var ju en bicykleta, ska man säga. Jag är ju inte så svag egentligen för bicykletas.
Men du är ganska svag för Liverpool.
Ja, framförallt är jag svag för ett mål som görs, tror jag, var 45 minuter.
Ja.
Precis innan halvtidspausen. Ja, men det är ju Lucas Leiva slår liksom ett rätt liksom centralt...
Ja, ett tidigt inlägg som då blir...
Han är inte ute på kanten, så att det är liksom en boll som är... Liksom,
en svår båge att tajma.
Ja, Emre Can slänger sig på ett snyggt sätt och får en träff också som gör att det får en skruv upp i krysset och sätter sig perfekt. Och jag tycker inte det. Det är inte det snyggaste mötet jag har sett. Men
I avdelningen bicykleta så var det högt upp faktiskt. Uh-huh. För det var mer än en bicykleta. Det var väldigt mycket timing och koordination och kunna få kraften och sådär. Mm. Men jag minns inte, vilket typ av drömmål var du när vi pratade om det?
Jag tror att jag var med den här distinkta avslutet in till stolproten. Man gör kanske en eller två och så drar man ett skott strax utanför straffområdet som är perfekt. Man kommer liksom i farten och sen när man slagit till bollen så nästan fortsätter man i riktning ut mot hörnflaggan för att man vet att det är mål direkt.
De här hårda markskotten som var pressade, det var ju också Tom Prahls favoriter. Ja. Kom ihåg vad han skrek då när han såg ett sånt på Örjans Vall.
Det var inte Bundesliga?
Jo, det var det. Ja, men Bundesliga.
Ja, men det var Bundesliga-rensningen var det.
Ja, det var det också.
När man rensade ner den i Nissan.
Ja, just det, det gillade han med.
Ja. Vilket mål var du då?
Jag tror att jag var framförallt, jag är väldigt svag för finter och när man luras helt enkelt.
Ja, just det, det var den, ja.
Typ av finter och lite väl svag för när man drar målvakten. Mm. Gillar att YouTuba Roberto Baggio till exempel. Mm. Och det finaste han gjorde som jag kan se många gånger är när han drar målvakten i samma moment som han också tar ner en boll. Han drar honom alltså i nedtagningen på ett väldigt sådär... Det är lite så här Jan-Ove Waldner, att det ser inte ut som man anstränger sig så mycket. Mm. Så, det var mitt typ av drömmål.
Bra.
Mitt Freiburg förlorar ju däremot. Vi har inte nämnt dem på länge, men de har ju haft en otrolig vår. Uh-huh. Och faktiskt på allvar med och nosar på en Europa League-plats. Mm. Och skulle teoretiskt kunna möta Liverpool i nästa Europa League. Mm. Men nu chokar de då lite hemma när de förlorade med 3-0 mot Jumbo Darmstadt. Och på något sätt låg det lite i luften. Men jag får regelbundna rapporter från folket som jag träffar där nere. Och de har faktiskt lite chans på 5-6 plats.
I alla fall. Ja, och ett annat av dina lag, Motala, Torska också.
Ja, det är ju mitt lag egentligen. Ja, de förlorade i Division 2 mot Södertälje med 4-0. Och i en annan Division 2-serie såg jag att ditt gamla Höganäs också åkte på stortorsk. Mot Lindome, va?
Ja, exakt. Lindome 5-1 blev det. Men annars är det en stark inledning från HBK.
Just det. Lindome, de har jag sett en gång. För de låg också i samma serie som Motala för några år sedan. Min pappa var nere och jag följde med honom. Men när jag tänker efter så var jag inte alls och följde med honom. Jag struntade i det och hade lite dåligt samvete över det. Det var precis när jag hade träffat Janna, tror jag. Ja, okay. Men jag kommer ihåg att de var speciella Lindome för att de hade en... Vad säger, en klack eller en supporterklubb till och med som hade namnet Fula Gubbar. Mm. Och som jag minns det så, det här kan vara att jag inte riktigt har koll på grejerna, men att det nästan anspelade på någon slags anstalt som hade legat i närheten förr i tiden med sexualbrottslingar. Uh-huh. Och att de på sin, det kanske inte alls gjorde, men de fick i alla fall på sin hemsida förklara att för att reda ut eventuella missförstånd att Fula Gubbar, som vi heter, ska inte kopplas till trenchcoats, godispåsar och barn. Nej, kanske ska byta namn då, tänker man nu kanske. Men det är ju ett speciellt typ av namn på en supporterklubb. Fula Gubbar. Jag vet inte om de var där och hejade fram sitt Lindome till seger mot Höganäs. Det finns ju en del mindre lyckade namn på supporterklubbar. Mm. Klubben som vi gillar ganska mycket, Falkenberg. De heter väl fortfarande Yellow White Pride.
Jag tror det,
det är egentligen inget konstigt. De är gula och vita och de är stolta över det. Men de sista orden där, White Pride, det låter inte så bra.
Nej.
Hade de också kunnat vara något bättre. Patronerna i Sundsvall har jag för mig att det finns en ganska, att de hette, det var en ganska rolig historia när de skulle bilda en supporterklubb. De bildade den bara, var några polare till en spelare som hade flyttats upp i A-laget i Giffarna, som egentligen ansågs vara, det var lite mysterium varför han hade gjort det, så bra han var väl inte. Men de kände honom, så de startade en supportklubb bara för att försöka trycka in honom i startelvan. Mm. Och fick ett möte med klubbchefen Urban Hagblom som tyckte väl såg sin chans att det ändå skulle finnas en supporterklubb här. Så han gav dem några gamla matchtröjor. Det fulaste stället som Giffarna någon gång hade haft, det hade de några ex kvar av, så det fick de ta på sig. Mm. Och så fick de först bara ha några flaggor från Folksam, tror jag, för de var blå och vita. Och så fick de skriva själv Giffarna och så namnet på killen de ville ha in. Men så hade de inget namn då, och så skulle de komma på ett namn till vad de skulle kalla sig. Och så samlades de på O'Learys, tror jag, i Sundsvall. Mm. Och alla fick lämna in förslag, och så det förslaget som fick mest röster skulle de heta. Och då blev det förslaget som vann var Blue Magic. Och då hade de ett till litet möte, för de kom fram till att vi kan inte riktigt heta Blue Magic, ett namn som låter som ett dåligt kondommärke.
Det är ett case-möte då.
Ja, Blue Magic går inte, det låter för mycket som ett kondommärke.
Ja,
och då var förslag nummer två, tror jag, Sundsvalls... Det var träpatroner eller något som sen blev förkortat till patronerna. Så det funkar ganska bra.
Ja, det är nog bra.
Ja.
Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet, avsnitt 152. Har du någonting på 152, John?
Inte spontant.
Nej, inte jag heller. Det enda jag kom på med 52 är väl den här tyska ubåten, va? Ubåt 52 under andra världskriget. Som sänkte en jävla massa, tror jag, andra fartyg.
Fan, du var ju i någon ubåt nyligen också, den som Bert Karlsson.
Ja, just det.
Det är alltid någon ubåt med
ja, det. Ja. Ja, vi ska säga det då. Vi har det här avsnittet i samarbete med C-more som visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Men nu också alla matcher i Hockey-VM som börjar på fredag. Hockey-VM kan man se på C-mores standardpaket. Och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offside och få en fri månad på standardpaketet. Och med det här standardpaketet kan man också se C-mores alla filmer och tv-serier och dessutom alla TV4-program utan reklam. Man går alltså in på cmore.se/offside och testar en månad gratis.
Mm. Nu skulle jag, om det går för sig, vilja prata en del om Magnus Eriksson.
Ja.
Går det för sig?
Absolut. Jag var faktiskt själv lite sugen för det.
Ja, vad bra. Ja. Ja, han, det är då inte bara för att han... nu är det ju några matcher, ett Göteborgs derby som vi som hinner spelats mellan att vi spelar in och att vi kommer ut. Och även Elfsborg och Östersund, tror jag. Men om det inte är någon som krutar in en massa mål där, så är han väl skytteliga ledare i Allsvenskan just nu.
5 mål, tror jag.
Ja, precis. Och målskytt i den här väldigt underhållande matchen mot Norrköping som slutar 3-3. Men det är inte riktigt bara därför jag vill prata med honom, eller prata om honom. Jag lämnade ju i, det här var 2 månader sedan kanske, måste varit arbetet med vårt förra nummer, som väl kanske var vårt inför allsvenska nummer. Och vi delade på om vi kanske skulle ha någon intervju till, eller ett samtal till. Och så lämnade jag, innan jag gick hem någon dag, du var och tog något samtal, en utskriven intervju som Per Boman på Aftonbladet hade gjort för Magnus Eriksson ganska nyligen från, efter att han kom till Djurgården.
Ja, du lämnade den på mitt skrivbord.
Mm, så här.
Jag läste aldrig den.
Nej. Jag har aldrig riktigt tagit upp detta. Här finns en del kul, skrev jag. Och så tänkte jag, okay, kul och Anders. För det fanns mycket kul i den, tyckte jag. Så, och något som vi kan spinna på för en egen intervju, kanske. Vi ser vad Anders tar upp här. Och sen var det totalt tyst.
Fram tills nu.
Ja, så tänkte jag, du gillar inte då Magnus Eriksson, tänkte jag.
Jo, det gör det.
Nej, men jag har ju, det vet ju du lite. Och den här intervjun som Per Boman hade gjort med honom, det var, kan vi säga, en derbyintervju. Det var Djurgården skulle möta AIK. Och det fanns ju anledning att prata med Magnus Eriksson då, eftersom han har en bakgrund i AIK på ungdomssidan och uppväxt i Solna, höll på AIK, tror hade Christer Nordin som idol. Men det slutade inte så bra, det äktenskapet då. Han blev väl utlånad till Väsby och ett tag var han 5:e eller 6:e forward där. Och när han sen väl började göra lite mål i Väsby, som då var samarbetsklubb med AIK, så tyckte han inte att AIK gjorde tillräckligt mycket för att vilja få tillbaka honom. Det var då han gick till Åtvidaberg istället. Mm. Han kunde då, om jag har förstått det rätt, valt att gå till AIK. Han kanske fick för lite pröjs, eller vad vet jag. Han ville ha ett nytt avstamp. Han gick till Åtvidaberg och det är ju synd att säga att det blev fel. Han fick ju verkligen skjuts på sin karriär där. Men då vet jag att han var också väldigt bitter på Rickard Norling. Det är lite varför jag vill komma till honom. Att han alltid är väldigt obrydd med sina svar. Inte som någon grej som en del söker liksom rubriker och så. Han känns bara som en som svarar ärligt på det man frågar om utan krusiduller. Men då minns jag en gammal Korren-intervju att han pratade om att han sa ordagrant att min respekt för Rickard Norling försvann där, sa han. Och syftade på när han hade tagits med i A-truppen till en match. Men samtidigt skulle hans juniorlag spela SM-final som han gärna ville spela. Men A-laget smällde väl större om han fick spela där. Så fick han inte ens hoppa in i matchen. Mm. Och då kände han sig pissad på.
Ja.
Sen måste han väl haft Norling ändå i Malmö. Sen,
ja, det tror jag. Och för mig att Norling pratade väldigt väl och varmt om Magnus Eriksson.
Mm.
Det var en fin kille.
Också en anledning till att vi pratar med honom. Mm. Det gör många som har haft med honom att göra. Jag noterar att i de klubbar han har varit i så har han gjort sig väldigt många vänner. Att han knöt an väldigt mycket till Rosenberg i Malmö och gamla Åtvidspelare, vet jag, gillade honom jättemycket. Och ja, säkert även nu i Djurgården. Jag vet inte om det finns några kineser där som han knöt an till också. Men i den här Aftonbladet-intervjun då, som gjordes inför derbyt, så tog de såklart upp hans koppling till AIK. Och det hade ju varit ganska lätt för en spelare där. Det har ju funnits spelare förr som har spelat för båda rivalklubbarna. Men då brukar man kanske säga att ja, gjort är gjort, nu är jag här och vill gå vidare. Mm. Han eldade ju på det, inte på ett sökt sätt, men svarade väldigt sådär utförligt på Bomans frågor om förhållandet till AIK. Och liksom, han sköt in att Djurgården är lite bättre och lite finare. Mm. Det är ju speciellt att säga så. Mm. Och han,
vad
sa,
menar man lite bättre?
Det var oklart, det var ingen riktig följdfråga på den. Det räcker så, sa han. Och där tog intervjun slut. Och han skrev att de skriver till mig ibland och hånar mig för min tuppkam. Och de skriver att de ska byta mina ben, men jag kunde inte bry mig mindre, så säger han. Han måste, varför, jag är nästan lite avundsjuk på honom. Han måste vara oerhört trygg i sig själv. Mm. Jag tror inte jag och Magnus Eriksson har jättemycket gemensamt. Han svarade ju också väldigt obrytt på frågorna i den här klassiska gamla enkät, eller inte enkäten utan faktarutan.
Ja,
han svarade på allt som Flink var väl, frågade. Mm. Statsminister för en dag, vad vill du göra? Sänka skatterna. Vad röstar du på? Moderaterna. Vilken tid vill du återuppleva? Andra världskriget. Som?
Alltså, observatör.
Som observatör, ja. Precis.
Och favoritfilm?
Johan Falk, kodnamn Lisa.
Ja, just det.
Ja, alltså inte
specifikt.
Bara, specifikt, ja. Så, precis. Så det kanske inte har jättemycket, men han är liksom väldigt obrydd om vad folk ska tycka och tänka om en.
Mm.
Han är ju också en typ av spelare som jag tror väcker en del ont blod.
Mm.
Han var duktig i hockey. Jag tror att han togs ut i något tv-pucklag innan han valde fotbollen. Och jag vet inte, tycker inte du också att han är ju lite hockeyaktig i sitt sätt att spela. Mm. Nästan som en spelskicklig och samtidigt lite ful center.
Mm. Alla lagen har de, till och med HV 71 som vann SM. Jag såg ju faktiskt lite på den matchen här i lördags. Det var inför den här festen i Alingsås.
Då laddade
jag på hotellrummet och kollade lite på hockey. Det var ändå spännande, måste jag säga.
Ja.
Men alla lagen har ju den där Magnus Eriksson-typen i hockeyn.
Ja.
Alla fotbollslag har definitivt inte det.
Nej, det har de inte.
Och igår var det en sån här situation. Han var inblandad i den här situationen med när Jotun delade ut en armbåge.
Ja, det är inte en slump att han är det.
Nej, och sen så var det nu mot med Telo, va?
Just det.
Och lite gruff med honom, lite efterslänga och framme och käfta mycket med domarna och sådär. Han är ju liksom...
Men också den här som efteråt inte direkt går och käfta med Telo. Utan nej. Glömmer det där snabbt.
Nej, lätt en high five och så efter matchen.
Ja, men ge och ta och så.
Mm.
Ja, men precis. Så säger den här spelskickliga centern som även är hård och lite ful. Och jobbig jävel liksom. Mm. Jag tror vi hade någon sån där kort blänkare i vårt allsvenska stora prispaket något år. Att han var den som fick mest frisparkar med sig.
Mm.
Jag tror han pratade obrytt också om det här, att han också filmade ibland.
Ja, det ringer faktiskt en klocka. Ja, det gör det.
Det var inte som han sa när jag filmade, men det var inga konstigheter enligt Mange. Så det.
Ja,
man ger och tar.
Ja, och sen så tror jag också att han är den här... Du sa det att antingen så... har en väldigt god, ska man säga, självkänsla eller självkännedom eller sådär. Men det kan också vara att han inte är så reflekterande. Det tror jag snarare är sanningen kanske.
Ja, alltså han är på ett sätt, alltså nu nämnde vi bara tuppkammen i förbifarten.
Mm.
Han måste ju ändå vara nästan den fotbollsspelare i världen som har haft tuppkampsfrisyren längst nu.
Mm.
Och det säger ju också någonting om honom. För den har han ju fått utstå rätt mycket spott och spe för.
Ja, det är hans trademark nu.
Ja, precis. Han gillar den och har hittat sin frisyr.
Och jag tänker också att Magnus Eriksson är den här... Bara det att han heter Mange är kul.
Ja, det är något med smeknamnet, ja. Mange.
Ja.
Det är liksom ett smeknamn, men ändå det mest... Vad ska man säga? Ett väldigt svennigt smeknamn.
Ja, det är ju lite så... Ja, du heter Johan, jag heter Anders... Men Magnus, det är inte många föräldrar som döper sina barn till Magnus idag, precis som Stefan och sådär. Det är ju också att man på något sätt, jag vet inte vad.
Men han är Mange och det passar väldigt bra.
Ja, men jag tänker så här, om det är ett derby mot AIK då till exempel i 90:e minuten, står 1-1, döms en straff, Djurgården, Magnus Eriksson kliver fram. Jag kan inte tänka mig att han är nervös överhuvudtaget, han reflekterar inte över det. Han går bara fram och älskar läget, tror jag.
Jag tror du har helt rätt i det. Och han är också... Alltså det, när han skulle möta AIK i det här derbyt som den här Aftonbladet-artikeln gjordes så känns det också rätt många, med tanke på man har en sån koppling och man vet att många AIK-supportrar tycker väldigt illa om en, så vill man kanske spela ner det lite, eller ja, jag ska fokusera på mitten och sånt där. Men han gör ju, sån är ju inte alls. Hans svar där var ju också, hur ska det bli att möta AIK i ett derby, frågar Per Boman. Så jävla kul, säger han. De kommer behöva låsa in mig på onsdag om de ska förhindra mig från att spela. Jag är som en tjur som ska släppas lös.
Just det.
Relaterar man inte mycket.
Var inte det också när han hade feber, eller?
Jo, han sa det också. Jag vaknade upp idag och kände mig helt sänkt, ont i huvudet, halsen och förkyld. Men det finns inget som stoppar mig den här veckan. De kommer behöva låsa in mig. Fast inget ska hindra mig. Sådär.
Och det kan jag ju säga framför mig också. Du vet att en annan, jag kan ju inte alls relatera till det. Jag hade tyckt så jävla synd om mig själv. Fy fan, jag har feber. Det är så jävla synd nu. Alltså, jag kommer missa den här matchen.
Ja.
Jag är ju verkligen den. Jag kan inte alls
Nej, också att man hittar lite... Alltså, vi är ju så lite båda två. Att det är inte ens finaste egenskap. Men att man letar ju lite... Sådana Luckert skulle kalla det för flyktbeteende.
Mm.
Att man letar redan lite ursäkter till att man inte riktigt kommer
till sten. Han poppar ut, vet, en sån här tablett från Iprenkartan. Slänger upp den i luften.
Fångar den med munnen.
Fångar den i munnen och gör en high five med sin tjej. Ni, ikväll är det där vi. Jag har feber, skit i det.
Ja, nästan sådär lite i spegeln sådär. Mange! Men det där, det är en del av det obrydda. Men han är en fotbollsspelare, väldigt synk med sin tid, tror jag. För han är, som sagt, tycker jag mig notera, väldigt populär i de lag han har varit i. Jag tror att han ger precis allt där han är för stunden. Mm. Men enligt många supporters sätt att se på saken så är ju kanske något av ett rött skynke. Jag menar, han var bröt det här med AIK, pratar sen kanske lite illa om AIK, kommer till Malmö och sen så lämnar han Malmö. Och när han har lämnat Malmö så plockar han ändå lite poäng. Han twittrar om att guldet ska him. Man har väldigt svårt att höra Mange säga det på skånska. Och går sen istället till Brömby. Bara på andra sidan. Sen går han till Djurgården. Och rätt mycket stora gester och säger att nu finns min passion och kärlek här. Just nu, säger han. Det är också väldigt obrytt och ärligt. Att det kanske är någon annanstans nästa år.
Ja.
Men just nu är det här och nu kommer jag ge allt.
Ja.
Det funkar ju inte så bra kanske bland den breda supportermassan, för att då blir man nästan en symbol av en som inte, ja men det här med klubblojalitet och ja han ger allt där den är för stunden. Samtidigt är han nog, liksom, han är nog väldigt, han respekterar nog sina kontrakt om man säger så,
ja,
och sin arbetsgivare.
Ja.
Och det här, men det här är obrydda som fascinerar mig väldigt mycket.
Ja, men det kanske kan det vara så här, när du printade ut den här Magnus Eriksson-intervjun och la på mitt skrivbord för ett par månader sedan, så kanske det fanns någonting i, alltså, precis som vi pratar om honom här nu, det finns ju en mystik kring Mange. Vem är Mange egentligen?
Så, ja.
Och jag har tänkt på det nu de senaste dagarna. Jag är inte någon stort Broder Daniel-fan och sådär. Men Henrik Berggren, som var en frontfigur, Broder Daniel, som är nu aktuell med en ny platta. Efter väldigt, väldigt många års frånvaro där det varit en stor mystik kring honom. Vad hände med honom? Och
särskilt här i Göteborg.
Jag vet att du är mycket mer en Broder Daniel-kille än vad jag är. Så att du kan säkert förstå vad jag menar, men
jo,
jag har förstått sådär att de som läser de här intervjuerna nu, många kanske, känner att, jaha, fan, lite trist. Det var ju härligt när det var den här mystiken kring honom.
Ja, du menar att, ja, för det fanns ju mycket där med att han var kanske ändå ett av Sveriges största band, frontfigur, och sen så går basisten i det bandet, Håkan Hellström då, blir störst i Sverige, och som ett väldigt folkligt anslag. Han är på Skansen och han säljer ut Ullevi, medans gamla bandledaren går in i skuggorna, och det är otroligt mycket rykten om Henrik Berggren.
Ja, det var ju både alkohol och drogmissbruk,
ja,
och
precis,
depression och sådana liksom saker.
Lever han, hur mår han, knarkar han ihjäl sig, vad är det som händer, och många år och mycket rykten, och gör han någon musik fortfarande, och så dyker han då upp plötsligt igen. Och han har ju pratat mycket om, han är ganska olik Mange Eriksson. Han är ju inte den som studsar upp på
morgonen. Det har ju pratats, och det är också en intressant sak som vi ska inte utveckla det, men i varje intervju som jag har läst, jag har ändå fascinerats. Jag bryr mig inte så mycket om honom. Jag har ändå läst rätt många intervjuer med honom.
Jag tror att man är aldrig riktigt på ändå att leka med tanken att det är den gamla ledarskribenten och författaren Henrik Berggren som intervjuas. Det är alltid lite kul att tänka sig att det var Broder Daniel-killen som skrev Palmebiografin.
Men i alla fall, nu har han ju berättat om den sjukdomen som han har levt med nu i 5 år. Det är, jag vet inte vad den heter, men det är någon slags kronisk trötthet.
Ja, han måste vila väl.
Ja, som man kan få ibland kanske när man tog sådana här vaccin och sådär. Men i det hans fall, man kan få det av andra anledningar. Där han, det var någon intervju jag läste, kanske var i Dagens Nyheter, där han mitt under intervju säger jag måste gå och lägga mig vila lite grann. Och sen så är han uppe på benen igen.
Guld för journalisten där ändå att beskriva det.
Ja, alla journalister har ju också anammat den här sjukdomen. För det kan ju säga rätt mycket om vilket mörker han har bakom sig. Och nu är han framme på andra sidan. Även om han är lite trött så är han ändå lite på andra sidan.
Just det, men jag tror vad du sökte där, gissar jag, var att vi hade många år där man undrar över en gammal, om vi säger att Henrik Berggren var inom sitt universum en slags ikon. Vad har hänt? Det blir en väldigt mystik. Och så till slut då så kommer svaret i och med att han träder fram och plötsligt så syns han överallt i intervjuer. Så blir man nästan, och det är ju inget mot Henrik Berggren, men det var nästan i efterhand mer spännande med själva jakten.
Ja, just det.
Och mystiken som,
ja,
fanns.
Precis.
Är det inte lite likt, om man tar Searching for Sugar Man, alltså Malik Bendjelluls dokumentär som han ju fick Oscar för. De flesta känner till den storyn, den här gamla trubaduren eller sångaren som utan att han visste om det var jättestor i Sydafrika och Australien, och det är uppbyggt då på en jakt på honom, att man ska hitta honom. De gör det genom några väldigt engagerade fans i Sydafrika. Där känner man ju också, i alla fall gjorde jag när jag såg filmen, att jag ska inte säga att filmen dog, men den var ju mest spännande och härlig innan de hittade Sugarman. Rodriguez som han också hette, i någonstans i Detroit var det väl. Och det är inte heller att han gör ingenting fel.
Nej.
Alltså Rodriguez, han är ju sig själv, och jag vet inte att det blir dåligt, men mystiken man bygger upp och ryktena, sidospåren, återvändsgränderna, de blir nästan mer spännande än när man väl hittar den där. För om man har byggt upp bilden av en helig graal, när den väl dyker upp så kan det ju nästan bara göra en besviken. Mm. Man har haft alla de här, det var lite som en Leila Kay också, att liksom de här, någon har sett henne pantatonburkar, är hon hemlös, knarkar hon. Henrik Berggren också, att han kan nästan bara göra en besviken när han väl dyker upp där, vad han än säger. Ja. För att så här, då dödar han lite av, alltså det är ju Karin Boye egentligen, eller idrottsperspektivet, att, liksom att det är resan som är grejen, eller som är mödan värd. Och sen så kan det uppstå kanske en tomhet när man tar den där titeln. Alla de här gamla världsettorna i tennis som har vittnat om att, ja, vad gör vi nu då? Så här, att nu blir det nästan svårt här. Liksom, det var vägen hit som jag byggt upp allting på. För det är ju ett klassiskt journalistiskt grepp det här, att bygga upp artiklar eller dokumentärer just att man ska hitta någon.
Ja.
Så. Och visst är det ofta jakten som är kul.
Ja, och det är det jag
menar. Men du tänker det med Mange här.
Mange, vi sitter ju här och det kanske är just någon slags undermedvetenhet i mig när du ska vita här. Att du känner, nej, vi ska fan inte gräva i, vi ska inte träffa Magnus, vi ska bara få spekulera här. Vem är Mange?
Searching for Mange. Problemet med Mange är att han är ju inte så otillgänglig då. Han är ju obrydd, svara glatt. Ja, men... Så det är svårt att göra den här. Man kan inte heller skilja jakten på Mange lite.
Ja, men i våra två trötta huvuden så kan det vara, vara lite mystik kring Mange, tycker jag.
Han får stanna där helt enkelt. Ja, och det är väl så. Men han fortsätter att fascinera mig i alla fall.
Ja, jag håller med. Vi ska bara nämna här, med tanke på att hans lagkamrat Kim Källström då, om vi bara ska nämna kort.
Det är ju något med, bara förlåt, men att man skulle ha... I vardagen skulle jag gärna haft en inre Mange i mig lite oftare. Då tänker jag just på det här obrydda och att vad folk ska tycka, det är inte så viktigt och sådär. Och han känns ju inte alls långsint. Om han, Mange på den där festen du var, lite jobbigt med den där som... Dels så skulle han inte haft några problem att försvara fotbollen, men inte på något krångligt sätt. Och liksom, kom, nu tar vi en grogg istället. Liksom. Men också om han inte skulle kunna att det var Spanien och Holland som möttes... Garva väl han åt?
Ja,
spelar det? Allt kan man inte veta.
Ja, precis. Så. Lite mer Mange hade man mått
på. Lite inre Mange i sig var
det. Ja, det är faktiskt sant.
Ja.
Ja, jag ska bara nämna Kim Källström här, som ju var otroligt bra igår igen. Och han har ju varit i princip, jag har nästan sett, tror jag, samtliga Djurgårdens matcher. Lika bra i alla matcher jag såg honom live när de mötte Häcken här i Göteborg. Och jag tänker att det måste ju vara... Man pratar ofta om de bästa hemvändarna någonsin. Och så, han är ju redan. Det krävs ju att man vinner en titel för att man ska kunna titulera sig som bästa hemvändaren i Allsvenskan på 2000-talet, om vi pratar om det nu. Men han håller ju en så hög klass att det nästan är lite pinsamt för Allsvenskan.
Tycker du att han har varit så dominerande?
Jag tycker det alltså. Ja. Han gör inte ett misstag.
Du kanske har sett, jag har inte sett alla matcher med
Djurgården. Han slår bollar som ligger som en liten... kyss på Emraptis fot och sådär. Så bollar på 30-40 meter och spelförståelse som är otrolig alltså.
Mm-hmm.
Jag känner verkligen starkt att det är kul att se, men det är också lite ledsamt att han är så bra i den här åldern, kommer hem och dominerar så jävla mycket alltså.
Ja.
Jag tar i nu, det är superlativ, men jag känner att någon gång så ska man fan ta i också. Och säga att någon är riktigt bra.
Ja, men då får du göra det.
Ja. Jag blir glad när jag ser det.
Ja, Mange blir glad.
Ja, för fan. Ja, för fan. Kul, Kim.
Kimpa är han med Mange, tror jag. Ja. Jag gav mig på, Anders, att läsa en sportbok.
Ja.
Det gör man ju inte så ofta. Då menar jag alltså skönlitterärt. Vi plöjer ju rätt mycket reportage och i dokumentärform.
Mm.
Men jag läste Fredrik Backmans roman Björnstad.
Ja.
Du har inte läst den, va?
Jag har den hemma faktiskt.
Men inte läst den?
Nej, börjat läsa. Men...
Ni kommer känner ni varandra till och med?
Nej, det gör vi inte. Men vi kommer ju från samma umgängeskrets i Helsingborg.
Ja. Mm. Den här Björnstad då, som han har skrivit, är ju... Jag säger idrottsbok, den handlar om något mer... också. Men fonden är ju en liten gudsfeten håla, antagligen någonstans i Norrlands inland, som heter Björnstad. Och det enda de har egentligen är en hockeyklubb. Mm. Det är ett litet hockeyfäste. man känner igen väldigt mycket från olika reportage man har gjort. De har problem med avbefolkning och jobb som försvinner. Men de har någonting att vara stolt över, och det är sin ishockey. Deras A-lag någon gång för länge sedan var framme i en SM-final. Men nu på dekis däremot så har de ett väldigt lovande juniorlag. Mm. Och det är då de man får följa och karaktärerna runt det här juniorlaget. Jag blev glad när jag läste om boken. För att jag har haft väldigt svårt att hitta idrottslitteratur som just är, alltså som är skönlitterärt, mm. Som jag har kunnat ta till mig och tyckt om. Då tar jag kanske bort, liksom, jag älskar ju Åshöjden, men den förälskade jag mig när jag var 10. Mm. Och även om jag gillar att läsa den idag också, kan jag bläddra i ibland, så är det kanske för att jag blir 10-åringen igen, så att säga.
Ja, man skulle säga det, att det kryllar ju inte av skönlitterära böcker om idrott.
Nej, eller filmer heller kanske.
Nej,
exakt. Så jag blev glad när jag såg den ansatsen. Jag vet också, jag är inte jättebekant med, jag tror faktiskt inte att jag har läst någon Fredrik Backman-bok innan. Jag har inte läst man som heter Ove.
Nej.
Och sådär. Men jag har koll på honom och jag tycker bra om honom som person. Och jag vet också att han var ganska kunnig om sport och kanske framförallt hockey. Så jag tänkte att han har koll på grejerna. Jag kände igen mycket som sagt, för att det är liksom en typ av reportage man har gjort själv mycket. Och ville liksom vara välvilligt inställd till den här boken. Men tyvärr så, för mig så håller den inte alls.
Mm.
Jag blir, han har ju en speciell stil att skriva, Fredrik Backman, som han är väldigt skicklig på. Att han är, nästan varje kapitel är som en liksom väldigt utmejslad krönika. Så. Han jobbar väldigt mycket med effektfulla slut och knorrar. Och, men framförallt så hans karaktärer och hans personporträtt är så otroligt utmejslade, så att de blir, för mig blir de lite nyanslösa. Mm. Och jag hamnar nästan i det här läget som du var på festen med, att jag vill försvara, inte hockeyn då kanske, men idrotten. För att allt det här finns, men han har dragit det så jävla många varv på varje person. Det finns liksom stjärnan i laget, i det här ungdomslaget, som bara för att han är stjärnan kommer undan med nästan vad som helst.
Mm.
Hans föräldrar är kanske byns eller lilla stadens, ja, tillhör den lilla överklassen där.
Ja.
De är givetvis jättekyliga personer som inte bryr sig om sin sons idrottare, som bara ser honom som en prestationsapparat.
Mm.
Och pappan gnäller på honom när han får 49 av 50 rätt på provet för att han inte fick fullt. Det ska inte finnas några missförstånd för att förstå vad de här är för figurer.
Mm.
Hade ju varit kul om de var tvärtom, bara för att liksom leka med det lite.
Mm.
Och så finns det förstås den här gamla avdankade, han som en gång var väldigt lovande, men så händer det något och idag är han nedsupen och arbetslös och lite bitter.
Mm.
Så finns det den gamla stammens klubbledare som ser den moderna idrotten springa förbi honom, som är butter och lite svår, men som man ändå ska gilla. Sådana typer av klubbfolk har man ju träffat 1000 gånger.
Mm.
Han är också extremt mycket så. Och så finns det den här otroliga penalismen, eller nästan mobbningen, som sker i omklädningsrummet. Om vi pratar igen om råjargong, så är det upp, alla reglage är på topp här.
Aha.
Det är liksom ett hemskt jävla ställe. Liksom, och de gör hemska saker mot en ung, lite underårig junior som får komma upp. Det är väldigt givet att man ska hålla på honom också. Han kommer från tuffa förhållanden, invandrarbakgrund, en mamma som är städare. Det är liksom ingen tvekan om vem som är ond, vem som är god och vem som man ska känna för.
Mm.
Det är väl en av bitarna som jag har lite problem med då, att det blir lite nyanslöst. För att jag ville så gärna att den skulle vara bra. Jag tycker inte, han kan sin hockey, säger jag, som han kan säkert mycket mer hockey än vad jag kan, men det känns realistiskt, och varje gång man är i hockeyvärlden eller på isen så är jag med ganska mycket. Men det är just den här med lagdynamiken och en klubb fungerar. Låt säga att det, jag vet inte var han har hämtat inspiration ifrån. Det kanske är Leksand eller Örnsköldsvik, eller i ett fotbollsperspektiv är det kanske Degerfors.
Är det formulerat så här som att när jag går bra skridskor så?
Nej, inte. Det är också en väldigt tydlig karaktär. Att tränaren för dem, det enda som han bryr sig om är att vinna. Och hur de mår är kanske inte lika viktigt. Och sådär. Det är väldigt mycket att man ska vara tuff och tacklas. Och någon är stjärnans polis och sådär.
Mm.
Det är väl, och det gjorde mig då lite ledsen. För att jag ville så gärna att den skulle vara bra. Och så funderade jag då lite på varför det är så svårt det här. Det var också kul, för jag läste rätt mycket recensioner efter. Vad tyckte andra? Och den har fått ganska bra mottagande.
Mm, det har jag sett.
Inte tokhyllad sådär, men ganska bra.
Mm.
En del kanske stör sig på hans språk, men många gillar det. Och det som många nämner recensenter, när de gillar det, de ofta vill få in att jag vet inte ens vad icing är, men, eller jag kan ingenting om hockey. Lustigt nog finner jag mig, alltså, och där kanske finns något där. att man har verkat så mycket själv i de här typen av miljöerna som man blir extra kritisk eller man känner inte igen sig och man vill nästan försvara idrotten. Att jag har sannoliken sett en del unkna omklädningsrum, men fan, det finns trolig kraft där också. Mycket fint. Ja. Nu är ju inte hans roll att göra en nyanserad, han måste ju ha en story för att hålla sig till. Men jag får lite problem med de här extremt mallade karaktärerna och beteendena som människorna har.
Du känner inte igen dig?
Nej, jag känner inte riktigt igen mig, och det är väl kanske problemet för att jag gör direkt massor kopplingar till att, ja, men som jag sa, jag funderar direkt, vad kan det här vara? Är det kanske Leksand? Är det Övik? Eller är det, har han hämtat inspiration från Degerfors kanske, med liksom kungar i små riken och där liksom idrotten betyder allt i princip. Och vem kan den här personen vara som han har hämtat? Att jag gör för mycket sådana referenser till verkligheten, eftersom det är mitt jobb rätt mycket att göra den här typen av reportage. Och det kanske finns ett problem där, för då kan jag inte liksom fängsla mig åt att det här är en roman, utan vill jämföra med verkligheten. Jag vet inte om du, vad du tror om, för jag tror att du inte heller har läst jättemycket skönlitteratur om idrott som du har fängslats av.
Nej.
Det som du har gjort har kanske byggt på något dokumentärt. Du kanske har läst Friday Night Lights och gillat den.
Exakt.
Men den är ju hämtad ifrån verkligheten, så att säga.
Ja.
Och idrotten är ju så full av oförutsägbarhet, människöden, alltså saker som uppstår i ett lag och hur andra ska förhålla sig till det, så att det blir så oerhört starka stories ändå. Jag vet inte om det är därför det är så svårt att skriva, att det nästan blir, man behöver ingenting som är påhittat då.
Nej, det kan väl vara så. Jag tror att precis som du säger, vi har gjort de berättelserna många gånger i Offside, om det lilla bygden som drabbas av olika motgångar, och där fotbollen då i vårt fall är det som liksom förenar kanske en liten, litet samhälle och sådär. Och det är ju alltid starka berättelser, och det har väl Backman känt här också, att här finns ju någonting som en fond, och sen så bygger man karaktärer utifrån det och så. Men man kan ju själv känna när man har gjort den typen av reportage att om det är så att det är Division 4-lag som man har följt och det är en avgörande match mot rivalbyn om vem som ska få stanna kvar, och så förlorar det laget som man följer. Och så när man kommer in i omklädningsrummet då vill man att det ska hända saker. Alltså man vill ju att det ska vara en dramatik där. Man vill ju att lagledaren liksom nästan hänger sig i omklädningsrummet för att han är så sänkt. Och man vill att det ska bli liksom skandal på avslutningsmiddagen så där, för att det betyder så mycket. Men de sakerna händer ju inte alltid, och då kan man ju inte som journalist hitta på de sakerna.
Nej, vettigt, ja.
Det blir lite för fel då.
Ja.
Medan Backman i det här fallet, han kan ju dra allting. Till sin, alltså han kan hitta på precis det som han vill för dramaturgin skull.
Ja, jag ska ju säga det också, att för de som inte har läst den, att den handlar ju om mer än hockey. Mm. Det händer ju någonting, utan att spoila för mycket, ett brott begås som är ganska hemskt, som är koppling till en person i hockeylaget, och så får den här lilla byn förhålla sig till det.
Ja, just
det. Då blir ishockeyn mer en fond där bakåt.
Ja. Men du nämnde Friday Night Lights här tidigare, som jag verkligen rekommenderar, som också har blivit både en spelfilm och en superlång serie, jag tror det är 6 säsonger och sådär, som jag också tycker är rätt bra.
Men jag visste inte att det finns en film.
Ja, det finns en film också. Men i den här boken så är detta ju liksom, han bodde ju, den här reportern, vet han, Bessinger, i den här lilla byn i Texas.
Odessa.
Odessa. Mm. I ett år, och följde det här college-laget, amerikansk fotboll då, och alla karaktärer runt det liksom. Och där fanns ju precis klischéartade typen av karaktärer. Det fanns ju den här överklassungen som hade just föräldrar som var väldigt hårda mot sitt barn. Det fanns också den här liksom som kom från riktigt jobbiga kvarteren, som liksom skulle försörja sin familj, och så var det en skada som förstörde mycket. Och så. Så hitta alla, men där är det ju, allting är på riktigt. Man vet att allting är sant där, och då blir det ju så jävla mycket starkare om Fredrik Backman sitter och hittar på den här storyn och överdriver de här karaktärerna för att det ska passa in.
Ja, som jag har förstått det så ska det vara en svit, de här böckerna, att det ska komma fler från det här samhället Björnstad. Jag är ju väldigt intresserad av den här typen av samhällen, och det kan ju vara ibland för att föreningsexistensen kanske är hotad, det kanske är därför man är där och skriver, och det sker någon bestämmer sig för att klubben ska inte gå under, inte så mycket för att vi ska nå allsvenskan igen, utan för att det betyder något för bygdens självbild. Den måste räddas, precis som den lokala lågstadieskolan, eller att det är någonting, att vi ska ha någonting. Eller så är det den här fascinationen av, för den är ju väldigt intresserad av att ofta upplevt att i de här, låt säga Degerfors som exempel, eftersom det är fotbollspodd på något sätt här, att de här personerna som blir stora där lokalt, alltså de blir nästan större stjärnor i sin lilla, lilla värld än vad en Mange Eriksson blir i Djurgården. För de är stora, fler vet vem Magnus Eriksson är än vad Degerfors bästa spelare är i år. Men lokalt så får de nästan en annan, och det kan vara andra sporter med, särskilt de sporter som är, du satt och kollade på hockeyfinalen. Mm. Den är ju, det finns ju alltså Djurgården i hockey och Frölunda, men traditionellt sett är ju hockeyn ganska mycket, vad ska vi säga, 100 000 städernas sport. Med liksom Karlstad och Jönköping och Gävle, Skellefteå eller 50 000 till 100 000. Medan fotbollen är ju ännu större i de större städerna. Och sen så kan man gå i andra sporter som är ännu mindre städernas sport. Speedway och bandy är ju väldigt tydliga sådana sporter. De är ju från mer städerna där vi kommer ifrån. Och där, det vet jag att du också har tänkt på många gånger, att de som blir stora där, ingen vet kanske vem de är i Stockholm eller Göteborg, men där, de blir nästan större egon bara för att de får så mycket lokal bekräftelse. Mm. Det är lite den här, liksom gå före i kön på Harrys stilen. Ja, så. Och de blir liksom lokala gudar på ett annat sätt. Mm. Och det är ju ofta väldigt intressant att skriva om. Jag tror det är därför jag ofta hamnar där också.
Ja, precis. Ja, men det är ju så. Jag menar, vi kommer göra de här berättelserna i framtiden också. Vi kommer att hitta de här. För det finns ju någonting där som nästan är det mest kittlande hos mig och hos dig. För det är på riktigt allting. Och det är så mycket de här eldsjälarna och minnesamhällena. Mycket som står på spel och mycket stolthet och tradition och sådana här saker. Så.
Och givetvis den här ganska roliga kryddan med i de här, oavsett om det är Degerfors eller Björnstad eller något annat. Att när en liten bygd är så präglad av ett idrottslag så är det ju alltid fascinerande att tänka sig på de personerna som hatar den här sporten.
Exakt, det blev ju verkligen en antagonist.
De hade ju varit roliga att skriva om någon gång till exempel.
Absolut. Och sen ur ett journalistiskt perspektiv så är det ju också en fördel. Det är ju därför vi också återkommer till de här jämfört med att vi får ju sån tillgång till det. Vi får ju vara med i omklädningsrummet när den här lagledaren hänger sig. Mm. om det nu gör det.
Ja, det händer ju dock sällan. Nej, som tur är.
Som tur är. Ja. Men det är också en anledning till varför vi kommer göra det här flera gånger. Mm. Så att det blir ju nya berättelser men ändå samma typ av berättelser. På något sätt.
Ja, men jag kanske hade undrat. Det har vi nog aldrig gjort ändå. Att, alltså... Degerforsare som avskyr fotboll och hänga med dem när det är match.
Nej, eller så där. Exakt.
Eller så här, förhålla sig till det.
Vi kan ju
Fever Pitch vet jag inte ska... är det en fotbollsbok? Det, alltså, på ett sätt är det ju det, men... Alltså, dels förhåller han sig till ett riktigt lag i Arsenal. Det är ett verkligt exempel när de vinner ligan och så där, mot Liverpool. Ja. Men han skulle nästan lika gärna kunna ha varit fanatisk fan till ett band.
Ja, det är en sån bok som jag skulle gett till den här frisören från Alingsås för att försöka förklara vad fotboll kan betyda för en människa. Det har ju lite, men precis som du säger, det skulle kunna vara lite det här Fredrik Strage fansaktiga, så här vad kan en artist betyda för en person och den här besattheten som växer.
Man behöver inte beskriva sporten på samma sätt.
Nej, exakt. Men det är ju en av få böcker vi kan komma på, så därför kanske vi ska be lyssnarna här nu att har ni tips till oss eller till andra om bra skönlitterära verk
som, eller filmer.
Filmer som handlar om sport eller fotboll.
Så sport eller fotboll.
Så hör av er till podcast@offside.org. Och likaså om ni har det här lilla samhället där det är, vi säger det är Degerfors, fast det inte är Degerfors.
Det fanns ju nu något exempel för några veckor sedan. Det var verkligen en håla. Jag vet inte om det hette Alstermo eller något sånt där. De var på väg upp i handbollens elitserie. Skulle kvala. Det var alltså typ 700 pers som bodde där. Och det var den här, jag tror också vi har behov av att läsa dem, som är för att den ska påminna oss om någon slags ursprung. Mm. Den här lilla liksom, de skulle möta tror jag Hammarby, vilket liksom var ganska tacksamt att spela på stockholmarna som kommer. Förmodligen är det inte jättemycket stockholmare i Hammarbys handbollslag. Mm. Det är nog rätt mycket inflyttat. Men att då skramlar den här lilla byn och går man ur huset, sådär som det brukar heta. Det var ett väldigt färskt exempel. Mm. Jag tror att de torskade kvalet, men där var det var liksom ännu mindre. Det var inte ens 1000 pers som bodde där som lever upp. Där, de med Alstermo som ogillade handboll den dagen hade också varit kul att hänga med.
Ja, vi gör ju faktiskt det i det numret som är ute i butiker fortfarande. Så har vi ju ett reportage
om den inte heter Alstermo så ber jag om ursäkt.
Ja, men vi har ju ett reportage om Ytterhogdal.
Ja.
Som är det här lilla samhället i, vad sa vi?
Ja, det är ett... Det är ett avsnitt i sig att reda ut var Ytterhogdal ligger. Det ligger i Härjedalens kommun i Jämtlands län. Samtidigt gör landskapet Hälsingland lite anspråk på Ytterhogdal.
Det är jävla soppa.
Men Tord Grip kommer därifrån.
Ja, ett litet samhälle på 500 personer där det här engelska gänget har invaderat fotbollsföreningen. Mm. Det är med drygt ett dussintal.
Också ett sätt att rädda föreningen.
Också att rädda. Men där är det ju en liten konflikt mellan några som bor. Caféägaren i Ytterhogdal är till exempel jävligt arg på att det har blivit så här. Han tycker att det är så jävla synd mot de lokala ungdomarna som inte får chansen nu i A-laget då, på grund av alla de här engelsmän och sådär. Och det är ju bra. Jag som var redaktör för det här reportaget blev glad när Joel Tivemo som skrev det kom hem med den här lilla klimpen. För den sätter ju liksom det här. Det blir liksom ett litet sandpapper sådär. Mm. Det är inte bara härligt för Ytterhogdal. Det är inte så att de bara lever upp. Många tyckte det var härligt. Mm. De gamla i Ytterhogdal tyckte det var härligt. Det här kommer engelsk med.
Det händer något.
Ungdomar och byns tjejer tyckte det var härligt. Liksom. Det kom liksom lite nya killar och sådär också. Men kaféägaren var bitter.
Han var bitter.
Och då hände ju någonting med texten och det är det man behöver.
Ja, man är också kritisk. Alltså, då kanske det är mer kopplat till spelfilmer och så. Men eftersom man är så oerhört hårdnackad på hur saker ska se ut visuellt när det gäller idrotten. För att man har sett det 1000 gånger själv. Så reagerar man ju så starkt om något inte riktigt känns trovärdigt där. Det gör vi ju inte på samma sätt om det handlar om ett ämne vi inte har så mycket kunskap i. Jag såg att Stefan Holm hade problem, alltså den gamla höjdhopparen. Jag vet inte om det hade kommit någon spelfilm eller liknande om, jo det var någon Jesse Owens tror jag. Och då var det rätt mycket om Olympiaden 36 då med, i Berlin med ja, Hitler på läktaren och så, där ju Owens tog massa guld.
Mange Eriksson hade gärna varit observatör.
Ja, observatör, funktionär. Absolut. Då kommer jag av mig. Jo, men då tror jag att Holm hade sett, de hade någon slags flygfoton och återskapat Olympiastadion, hur det skulle kunna se ut då. Och då rasade den för Holm, för att det såg inte trovärdigt ut enligt honom. De filmade Jesse Owens, men det pågick inget annat samtidigt. Mm. Och då tänker han direkt, så är det inte på en friidrottstävling. Någon ska hoppa höjd, någon ska kasta spjut. Alltså, då dog den för honom, då spelar det ingen roll hur det var efter. Och så var det ju lite när man såg, nu handlar ju inte den om sport, men men
Holm skulle också behöva lite Mange Eriksson, jag tror.
Ja, det ser det många som skulle behöva det. Ja. De skulle nog kunna komma överens. Men så var det ju mycket med, det var ingen idrottsfilm, men Woody Allens Matchpoint. Den handlar ju inte alls om tennis, men dyker det upp en som har sagts vara tennisproffs och som jobbar som tennistränare och ska slå sin första boll. Och man ser att den bollen kommer inte ens innanför linjerna. Då har man svårt för resten av filmen. Mm. Man är ju så pass känslig för sånt. Ja. Vilket också diskvalificerar många. Då. Men fotboll inte minst, det är ju skitsvårt att göra realistiskt.
Vi minnas ändå, nu var det ju tacksamt i spelfilmen Offside. Med Jonas Karlsson.
Torkel Pettersson kanske.
Ja, just det. Men där var det ju tacksamt för att det var
aldrig
ju
fattat, hade den något med oss att göra?
Nej. Men det, liksom det märkliga är ju
typografin var det, liksom ja, typsnittet var det likt. Ja.
Och det märkliga är att det finns ju en scen i filmen där en läser Offside.
Är det så? Ja. Men det är inte produktplacering från
vår
sida.
Nej. Men där var det ju tacksamt på det sättet. För där var det ju inte, nu vet jag inte vilken nivå det var på, men det var ju lite lägre divisioner. Ja. Och då kan du ju se trubbigt ut. Du behöver ju inte Jonas Karlsson vara som i filmen Goal till exempel, där det krävs. Det här är ju som någon som spelar på högsta nivå som sen tar sig vidare till Real Madrid väl, från Newcastle. Var det. Då krävs det att det ska se bra ut för att man ska ha någon trovärdighet. Men i filmen Offside så funkar det ju.
Så därför, nivån är så pass låg.
Ja, så därför så samma som Björnstad, du är ett duktigt juniorlag då som är till och bland de bättre i Sverige. Så då krävs det också att de är bra. Men skulle man göra en spelfilm om ett Division 4-lag i fotboll liknande som utspelar sig med samma typ av plott som det är i Björnstad, då kommer man undan kanske.
Men det är intressant att tänka så att eftersom vi kommer från idrotten och våra höga krav ligger där, så ska man ju minnas att alla så kallade, om det är vårt specialområde, så fatta hur många böcker och filmer som dör för andra där vi tycker att det är realistiskt. Men en av mina favoritfilmer som du gillar också, Amadeus, där den porträtterar Mozart då. Jag gissar ju att det finns ett antal dirigenter som ser honom stå där och dirigera. Och där bara dör den filmen för dem. För nej.
Alltså,
och du ska vara Mozart. Liksom så. Så det kan man ju också tänka på. Att så här, varje gång, för så är det ju när man tar ett ämne på allvar i, inte vet jag, vis och känslan när P1 ska ta upp om fotboll till exempel, för att de tycker att så fort de ska attackera det så blottas okunnigheten. Att så är det ju överallt. Och det är bara att man inte tänker på det för att man själv inte vet så mycket.
Exakt. Men två stycken efterlysningar. Det ena är tips på bra skönlitteratur om fotboll, säger vi. Och tips två är orter i Sverige där det påminner om Degerfors eller Björnstad, vad hon
nu
säger.
Mm. Jag minns nu när, apropå Mange Eriksson igen då,
ja.
Att när jag någon tveksam natt grävde djupt i hans Twitterkonto,
ja.
Långt tillbaka i tiden, så såg jag att han var också lite oberäknelig, för att han hade de med Johan Falk, men också koppling till Henrik Berggren där,
ja.
Med att en av världshistoriens bästa låtar skrev han, ja. Och så var det en screenshot från Håkan Hellströms De kommer kliva på dig igen. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle känna, för den har jag lyssnat väldigt mycket på. Och jag kan tänka mig sådär att den är precis på perfekt filosofisk nivå för Magnus Eriksson. Att han liksom kan använda sig av att ja, folk kommer kliva på en igen, men jag är Mange liksom. Så jag går igenom det också. Att den passade så perfekt.
Vi kan väl avslöja här att i vårt kommande nummer kommer vi tillägna antal sidor åt Totti.
Mm.
Romas Totti, som eventuellt slutar här. Vi har försökt att ta reda på det, men det är fram och tillbaka. Jag vet inte. Nej. Men i alla fall så kommer det komma...
Det är lite svårt, vilket ens första samtal är här, när man ska försöka ta reda på hur blir det nu.
Ja. Ja,
nej, det kom ju rapporter förra sommaren att det blir Tottis sista säsong, ja. Men man vet inte riktigt.
Så det kommer vi ha i vårt kommande nummer. Det kommer nog bli fint, tror jag. Men det var ju ett Romderby här i helgen där Lazio vann med 3-1 över Tottis Roma. Och den som gjorde Romas mål var ju Daniel De Rossi.
Ja.
Och det är ju speciellt med Rossi. Han är ju precis som Totti en one man.
One club man.
One club man.
Ja.
I hela sin karriär. Han är ändå 33 eller 34 nu, Rossi. Varit där hela sin karriär och är väl den som har gjort, kanske efter Totti, flest matcher för Roma.
Ja, det tror jag stämmer.
Ja.
Det är ganska mycket färre, men ändå nummer två.
Han gjorde ju målet då i den här förlusten mot Lazio, 1-3-matchen. Och har ju då varit, jag kommer ihåg, när han hade sin peak på kanske, när ska vi säga, runt VM.
Guldet
2006 där han faktiskt var en av de bästa mittfältarna i världsfotbollen just då. Och han har ju haft lite skador och kanske tappat lite gnistan, eller kunskapen, eller vad man ska säga, förmågan att prestera så bra de senaste åren, men är fortfarande spelare som jag håller varmt om hjärtat, för att han hade också det som påminner om min då, Gerard, förälskelse. Han hade den här spelstilen där han var lite en någonting som känns ändå som är på utdöden nu, en typ av mittfältare som hade det här liksom hårdtacklande typen, men också matchavgörande offensivt sett då, ett bra tillslag, och spelade så jävla mycket med passion på riktigt. Han var, idag så ser man de här Kanté-typerna som är jävligt duktiga på att vara defensiva, eller så ser man de som är väldigt som Iniesta, han har ju varit med så länge nu, han var ju med också under De Rossis peak, men som lever på sin spelförståelse och intelligens och sådana här
du
saker.
Du menar att det blir lite fler specialister?
Ja, precis. Men De Rossi var en komplett central mittfältare som kunde både göra det defensiva jobbet med bravur och avgöra matcher på egen hand i princip.
Ja, han känns ju nästan... Det är sannoliken inte synd om Daniele De Rossi.
Nej.
Men i sammanhanget så är han ju... Alltså inte bortglömd, men han, eftersom Totti finns där och vad som känns som alltid har funnits, i alla fall sedan tidigt 90-tal, så är det ju, han är ju den stora ikonen då. Det är ju ovanligt att det finns en sån i en klubb på den nivån som har varit där hela sin karriär. Och så ännu mer speciellt då att det faktiskt finns två. Men eftersom De Rossi är dels lite yngre än Totti, även om han har otroliga siffror, men Totti har ändå mer.
Mm.
Han har fler matcher och slår honom på fingrarna där. Och det är något gudalikt över Totti som De Rossi. Jag tror att jag hellre hade tagit en öl med De Rossi. Han känns ju mänskligare och lättare att ta på.
Mm.
Inte lika upphöjd. På ett sätt är det nästan märkligare att han har blivit kvar i Roma hela sin karriär. Totti brukar man ju ofta förklara det med att han har ett så speciellt band till både klubben men också till staden, att han är så mycket rom. Och vad var det? Spalletti sa väl det nyligen, apropå han får ju mycket frågor om det blir något mer avtal med Totti. Han sa, Totti har inget avtal med Roma, han har en kärlekspakt. Så, att det är ju speciellt då.
Mm.
Men att De Rossi är ju, han har ju ofta talat om sin beundran för andra ligor, och jag tror att han hade Roy Keane som idol när han var yngre.
Då till och med han hade Keane nummer 16 bryggan.
Ja, hade han nummer 16 kanske?
Ja, jag tror det. Ja, det är Rossi också.
Det fanns någonting där och han pratat om brittiska arenor och hur kul det skulle vara att spela där. Mm. Och det var en färsk intervju med honom inför derbyt i helgen som jag tror var med magasinet Undici. Inte, det är ingen lokal...
Paulins partybolag.
Ja, nej, så är det inte. Men där han, dels så sa han att han kanske inte hade varit, gjort så smarta val. Att det kanske hade varit bra att gå någon gång, men att ja, han hade blivit kvar ändå. Han har ju mycket kärlek för Roma också, såklart. Så sa han ju någonting som det blev lite miniskandal runt om. Han pratade om att han blir äldre och måste förhålla sig till att andra blir yngre. Lagkamrater kommer och går. Och ibland när han ser de yngre, sa han i omklädningsrummet, som sitter typ och bara bryr sig om sina egna varumärken och instagrammar, så blir han sugen på att gå fram ett baseballträ och slå in tänderna på dem. Och det var ju inte så snyggt sagt, tyckte en del då, men han menade ju inte bokstavligt. Och han sa också till hans försvar att förmodligen så tyckte folk samma sak om mig när jag var ung. Att det är en del av att bli äldre i ett lag, och det blir såklart speciellt om det är samma klubb då hela tiden. För man har en bild av hur det var när man kom fram och kanske när man var i sitt esse, och att ja, tiden utvecklas och jag blir äldre. Jag tycker han verkar ganska intelligent. Där han är nog mer intelligent än Totti, utan att vara för taskig mot Totti. Så också så finns det ju den här fina, var det förra året som han la sin gamla VM-guldmedalj på kistan, va? När Italiens gamla materialare gick bort.
Lombardi tror jag han heter. Materialan.
Gjorde han det?
Ja, jag tror det.
Säker, annars är det många...
Nej, men jag tror det.
Så han har, han känns ju, Totti är ju mer, han är, alltså Italien är ju sannolikt ett land som vårdar sina ikoner och sina fotbollsikoner också, och gör dem på ett sätt, alltså det känns, alltså Philipp Lahm på ett sätt en Bayern München-ikon. Visst, han var kortlag utlånad till Stuttgart, men annars varit i Bayern München hela tiden, och nu ska han snart lägga av. Men det är ju inte alls samma skimmer över Philipp Lahm. Jag älskar Philipp Lahm, men som Totti eller Del Piero eller Di Natale eller Buffon, som ju fortfarande håller på. De blir ju, pedestalen är högre, och jag tror ingen pedestal är högre än vad Totti är. Att man nästan får audiens där. Och eftersom han är där på samma ställe som De Rossi är, så blir hans pedestal mycket lägre. Men det gör honom också enklare att hälsa på. Inte så dum hur jag krånglade mig ur den konstiga analogin.
Hälsa på, ja precis. Ja. Han är lite lägre där, så du kan sträcka fram handen.
Ja, ja. Nej, men jag delar den uppfattningen. Och det är ju lätt, alltså bara det att jag tror han har 112 landskamper eller något. Och det skulle man nog gissat fel på om man inte var en Italien-konnässör av Wilbachers grad. Hade jag nog trott att så många är det nog inte. Vilket också gör att han nästan känns lite bortglömd för oss som inte är helt inne i Roma-universumet.
Jag tror också att det är så, av de 112 landskamperna som han har gjort, så jag för mig att det kan vara så att han är en av de landslagsmittfältarna som har gjort flest, eller han ligger väldigt högt upp när det gäller antal gjorda mål för Gliasuri som mittfältare. Så att han har ju varit produktiv också.
Ja.
Inte bara fått ihop många landskamper.
Och väldigt bunden till Roma då. Inte alls som Mange Eriksson, att just nu är min passion här. Så säger inte De Rossi. Utan det tar man för givet. Roma är ju alltså kanske det tydligaste exemplet på den nivån. När det gäller att nästan att man, så länge De Rossi och framförallt Totti håller på, så kan man lite låtsas om att Roma inte är vilken klubb som helst i den moderna världsfotbollen. För att det där romantiska skimret gör att det blir en liten annan image som de, tror jag, kan... Det har ju alltid varit något speciellt med Roma. De framkallar ju väldigt mycket känslor och har väl rätt många svenska supportrar för att vara en klubb som... De har ju inte vunnit mycket. Alltså tar man internationella titlar har de ju nästan ingenting. Jag tror de har någon titel i någon gammal nedlagd kupp på 60-talet eller något sånt där. Men jag tror många skulle visa fel där med och säga att de har väl några UEFA Cup-guld och sådär. Det har de ju inte riktigt. Och man hör mycket mer om dem än om Lazio kanske. Och där finns det dels Totti, det finns De Rossi, de här, det som blir mer ovanligt med de här lojala och som blir ikoner. Sen finns det något med estetiken, tror jag, med tröjorna, och att de ofta har haft tränare där som har varit lite, alltså Seman har varit där och varit bohemisk, och det har funnits något, ett skimmer över Roma.
Ja, som gör att Olympico har också bidragit säkert.
Ja, det tror jag också. Sverige har väl liksom Lidholm och säger också något att de tog in honom som 75-åring för att rycka in som interimtränare.
Alltså Chippen.
Ja, Chippen var där ett kort tag. Ja. Och glömde, för vi har spelat där egentligen svenskar, så sa vi direkt Chippen, Tern och Dahlin.
Och Dahlin, ja.
Men vi glömde väl Berisha som faktiskt gick till Roma. Oklart hur mycket han spelade där. Men jag tror det där skimret över Roma gör att man... och det har också något med Rom, liksom städernas stad och den liksom nära kopplingen till historien som gör att behöver man inte låtsas om att ägarna kanske inte är lokala och sådär, att det blir någonting annat över det. Det är jätteintressant att se vad som händer när både Totti och De Rossi försvinner, om det blir en klubb inom citationstecken som alla andra eller hur de ska transformeras. Det kanske är bra för dem, vad vet jag. Men Totti får vi väl se vad som händer med helt enkelt.
Ja. Ja, Johan, vi har en vecka kvar här till vi skeppar iväg vårt feta nummer 3 till tryckeriet. Vi ska väl återkomma lite mer om innehållet där, men vi känner oss väldigt nöjda med sakerna som vi har producerat so far. Sista veckan avgör väl lite grann hur allting kommer att ta sig emot, tror jag.
Jag har ett reportage där namnen Pernilla Wahlgren, Emilio Butragenio och Disco Kristoffersson nämns i samma rep.
Det är du.
Ja.
Vi ska säga att vi har gjort det här avsnittet 152 tillsammans med C More, som ju visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Men nu då är det alltså dags för Hockey-VM som börjar på fredag. Och Hockey-VM kan man se på C Mores standardpaket. Och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offside och få en fri månad på standardpaketet. Med standardpaketet så kan man då också se på C Mores alla filmer och tv-serier och dessutom alla TV4s program utan reklam. Man går in på cmore.se/offside för att testa det här en månad gratis.
Kronemann skrev lite om hockey i helgen, va?
Ja, jag vet inte.
Nu ska jag berätta för lyssnarna att jag försöker... Anders har ju något av ett Kronemann-antabus i sig. Att han vet att han ska inte reagera på det han skriver på lördagen i DN. Och då tycker jag då är det roligt att få till små återfall.
Ja.
Jag vet att jag inte har något i det.
Ja, det är ju lustigt varje lördag när man vaknar och man kliver ut i brevlådan och hämtar in DN. Så det är ändå... känner att, ja, nu vet man att DN har en liten blänkare här med Kronemann.
Ja. Man hoppas på en liten Mange Eriksson-blänkare, men det är det sällan.
Ja, och det finns alltid en liten sådär, det kan ju låta nästan narcissistiskt, men jag känner, det finns alltid en liten risk att han har skrivit om oss.
Ja, då menar du i negativa ord.
Ja, precis. Ja. Så det är lite sådär med Iverman, alltid med frustration när man läser klart, för att det är så... jag vet inte hur jag ska uttrycka mig här utan att trampa på för ömma tår, men det är för dåligt.
Men han har ju lyckats på så sätt att han har ju nästan blivit den nya Mats Olsson. Alltså, jag vill inte tala illa om Mats Olsson, för han har gjort så himla mycket bra. Men kanske lite mer på slutet, han har i alla fall blivit som... han tvingar ju dig att förhålla dig till honom. Att du kan liksom... det finns ju, när man tittar på vissa tv-serier så finns det ett uttryck som heter hate watch. Man gillar inte riktigt den här serien, men jag kan inte låta bli att sitta och titta på den. För att sitta liksom och hata lite samtidigt. Nej. Du läser honom ju varje lördag.
Ja.
Man kan undra varför, eftersom den nästan alltid blir sur.
Ja, nej, alltså det finns ju någonting, just eftersom det är Dagens Nyheter som jag tycker är en väldigt bra morgontidning. Och som sätter har en hög trovärdighet för mig, med de duktigaste skribenterna och journalisterna i Sverige. Och sådär. Men just när det handlar om Kronemann så känns det som att de släpper honom helt fritt. Det är ju helt fritt för honom att bara skriva precis vilken dynga som helst och göra personattacker och utan att ha belägg för saker så påstår han saker. Och nu senast var det en liten blänka om Jesper Blomqvist som nu tydligen är med i Let's Dance då. Där han har fått ett litet nytt folkligt uppsving får man väl säga. Men uppenbarligen så har det varit så att han har förlorat stora delar av sin förmögenhet på någon oklar anledning. Men var Kronemann tvungen att liksom nästan raljera över det här och säga då,
kopplingen till Let's Dance
så måste man vara där och skämma ut sig liksom. Så fan, det är ju ett mörker i sig att någon förlorar alla sina pengar och så ska han göra sig liksom, bara för att han får till en snärtig formulering som sällan är snärtiga, för det är utropstecken som förstör allting och sådär. Så ska han göra det för att han ska, jag vet inte varför han håller på som han gör, men
han kanske också skulle ha,
han mår inte bra,
han har också mått bra av en inre Mange i sig. Let's Dance, varför inte?
Ja, precis.
Men han, jag frågade om hockey för hans stora grej var väl att han ondgjorde sig över våldsromantik inom hockey, va?
Så kan det vara.
Ja, ja. Du vill inte prata mer om
det? Nej, jag vill inte prata mer om det.
Då säger vi hej då. Och så mejlar ni om ni vill något.
Ha det gott!
Hej!
Hej.